Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrad av Ester Care. Och Helena, det är ju det bolaget, vårdbolaget, som du och jag har varit med och startat. Där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård.
Precis. Och vi vet att det är väldigt mycket vårdpersonal som lyssnar på Gynpodden, vilket vi är jätteglada för. Och vi behöver alltid fler gynekologer till Ester Care. Så därför vill vi nu göra en shout-out till alla er som lyssnar där ute som vill vara med och förändra svensk kvinnovård. Vi söker specialister inom gynekologi men också ST-läkare som har kommit en bit in i sin ST och som vill arbeta digitalt med handledning hos oss på Ester Care.
Och precis som det är för våra patienter som kan söka vård hos oss, det vill säga att de kan bo vart som helst i landet eftersom vi är digitala. Om man laddar ner appen och så bokar man ett vårdmöte så kan ju även läkaren bo vart som helst i landet eller flytta under tiden man jobbar hos oss. Det är ju väldigt, väldigt flexibelt eftersom man jobbar hemifrån. Och jag tänker att det måste ju också vara helt underbart att som läkare kunna arbeta hemifrån och planera sin egen tid några dagar i veckan.
Ja, verkligen. Och samtidigt vara med och förändra kvinnovården med kollegor som är otroligt drivna och engagerade. Det är jätteroligt att jobba på Ester Care. Och jag tycker att det här är en häftig grej som vi gör just nu, att vi erbjuder gynvård i hela landet.
Och vilka är de vanligaste patientmötena du tar, Helena?
Ja, men det är ju klimakteriet, PMS, mensbesvär. Och det är ju såklart ärenden och diagnoser som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Och tar labbprover när det behövs. Och så vidare. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan.
Tack så mycket.
Tack och välkomna.
Jag tror att många känner som jag just nu en stor sorg för vad som händer i Ukraina. Och att man känner att man vill på något sätt kunna hjälpa till men kanske inte vet exakt hur. Ett tips från oss på Gynpodden är att bidra till flyktingarna som lämnar Ukraina just nu. Vilket man kan göra via UNHCR som är FNs flyktingorgan. Krisen drabbar både barn och familjer och liv och säkerhet är i fara. Och UNHCR är på plats. Så man kan bidra med olika typer av summor som kommer att hjälpa människorna som är på flykt just nu. Ett exempel är 370 kronor räcker till ett akut nödpaket som räddar livet på människor som är i en akut situation idag. Och om man bidrar till UNHCR så dubblas din gåva av Akelius Foundation. Så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack.
Hej, välkomna till Gynpodden.
Välkomna.
Hur är läget, Lydia?
Ja, men det är alltid jättebra är det när vi sitter i poddstudion. Det är det. För jag är alltid så jäkla taggad på varenda poddavsnitt som vi spelar in. Ja. Och även idag.
Även idag. Speciellt idag kanske.
Speciellt idag, absolut.
Det är din kompis som är här.
Det är det.
Ja, vill du ge en presentation?
Välkommen Mikaela Hamilton!
Hallå.
Du är ju van att vara här på Perfect Day.
Verkligen. Mm. Det här rummet var också ett härligt rum. Nu sitter vi i det berömda podcastrummet. Mm. Och det här rummet var också det rummet jag gick in i när jag såg att det var luckor i poddschemat. Mm. Då gick jag in här och tog en liten nap.
Ja, jag förstår det.
Och det var väl ingen som behövde veta det, för det såg ut som att jag gjorde viktiga saker.
Ja, för då drog man för. Mm. Det man kan göra om man inte ser då när man lyssnar på det här, det är att man kan dra för en gardin för fönstret i dörren. Ja. Så ingen vet vad som händer här inne.
Nu tar jag en bild på dig, Mikaela, så då syns det här hur det ser ut i det här rummet.
Exakt. Och här har jag många gånger bakfull tagit en liten tigersnus, men också poddat jättemånga år.
Ja. Det var lite nytt för mig.
Jag ser. Ja. Jag tror att det är något fruktansvärt uttryck jag har plockat upp ifrån Amerikat.
Är det sant?
Ja.
Tiger snus.
Ja. Jag tror att det är en så gullig version av att säga att man tog en liten sömn.
Är det efter de här serierna med Tiger King som det kommit?
Hoppas inte.
Nej, för det känns ju
jag
inte så gott
associerat.
Jag tror
att det är mer barnvisa. Ah, den lådan.
Mm, jag men nu ska vi ge en liten introduktion till dig så att alla vet vem du är.
Kul.
Okej, spännande va?
Ja, verkligen.
Nu kör jag.
Ja.
Mikaela, du...
Alltså, där är ju så blottande.
Nej, men Mikan, du är ju manusförfattare till otroligt framgångsrika serier som Eagles och Zebrarummet bland annat, va?
Ja,
lite mer också. Du är podcaster och har haft en podcast här.
Mm.
Ja, och du är författare och influencer och har tidigare jobbat på Perfect Day Media, vilket var första gången jag träffade dig.
Ja,
jobbade här tillsammans. Och du bor i Stockholm med din pojkvän Angus.
Jajamän.
Och din fantastiskt söta lilla hund Maiken.
Mm.
Som jag älskar. Och du har ju såklart mycket mer. Men framförallt så är du en väldigt trygg hamn för kvinnor att vända sig till när det kommer till svårigheter i livet.
Tack för det.
Ja, ja, men olika typer av hjärtekross. Alltså det här är det jag ändå plockar upp mycket från dina sociala medier. Och jag, när jag sitter och läser... När folk skriver in till dig och dina svar så får jag väldigt mycket ro. Jag tycker du är så duktig på att bemöta olika typer av situationer som kommer in på dina sociala medier.
Tack snälla.
Ja.
Men Lydia, vad ska vi prata om idag?
Ja, men det vi ska prata om idag är kvinnohälsa överlag och framförallt din relation till det samt hur det är för dig att leva med PCOS.
Ja,
ja.
Spännande.
Mm.
Ska vi kan börja med att säga att du och jag har inte träffats förut.
Nej,
men vi har pratat i telefonen.
Ja.
Ja. Så här är det ju, att jag är ju gynekolog. Gynekolog. Och är man ju gynekolog, då blir man ju ofta tillfrågad att hjälpa till att reda ut problem.
Men du blir det i alla fall, för du är sjukt generös med att folk får vända sig till dig.
Ja, men det är klart. Vad ska man göra?
Men jag tror inte alla är det. Men det är du verkligen.
Ja, vad bra. Men då så är Lydia och jag tillsammans på ett ställe. Och sen så säger Lydia, vänta, Helena, du måste hjälpa min kompis Mickan. Kallas det?
Ja.
Mickan.
Ja.
Hon har ett problem som jag kommer inte ens ihåg vad det var. Vi behöver inte heller överhuvudtaget gå in på det.
Det blödde utav bara helvete. Mm. Från ingenstans.
Så var det. Just det. Du hade fått vaginalblödning. Och du tyckte att det inte fanns någonstans att vända sig till med den här frågan. Vad var det liksom som...
Det var så konstigt. Det kom.
Ja, men och sen så fan, du visste inte vad du skulle göra. Eller liksom bara...
Nej, men jag ringde till 1177. Mm. För det tror jag... Eller så.
Mm.
Hej, jag är 30. Det är väl det man gör. Eller så här... Det är väl det man kan, typ att så. Jag har problem som inte är akut, typ att hålla på att dö.
Mm.
Ringa 177. Ja, så gjorde jag det. Och då var de så, är det, vad är det för typ av blod då? Då var så, jag
vet rött.
Inte. Ja. Och sen så var de så, är det liksom att det inte slutar så får du åka in akut, typ.
Säger de inte alltid det?
Jag tycker också det. Det är det enda rådet man någonsin har fått.
Mm.
Och jag var så här, okej, men vad är det? Vad beror? Alltså, vad kan det vara? Och då var jag så här, det vet vi inte, såklart. Och då var jag så här, de har kunnat ha haft missfall. Jag bara, nej. Det är inte det, liksom. Jaha. Ja. Och så frågade de alla de här frågorna. Så är det samband med samlag, bla bla bla. Mm. Alla de här, liksom. Och sen så kände jag bara till slut att så här, men nu säger ju inte du någonting till mig utan att det typ är så, vad tråkigt, ring mig om du fuckar ur, kram. Mm. Det var liksom det jag tog ut från det. Och då så skrev jag väl ut på Instagram, jag var så, fan vad sjukt att man liksom, här sitter jag och typ blöder och är så, aha, nu då, typ. För de var så, är det mens? Alltså, ja, alltså det är väl en rimlig fråga. Det är väl som att folk när man ringer in till så tekniker säger, har du stängt av och satt på datorn? Det är klart som fan att jag har gjort det. Men det är väl ändå bra att fråga en sån fråga, tänker jag. Men det hjälpte inte mig så mycket. Nej. Och då så plockade Lydia upp det och var så här, vet du vad, min syster kanske kan hjälpa dig med. Och då skrev jag liksom en fors till Lydia, vad det var. Och det var så väldigt too much information. Men jag kände bara, men vad fan? Liksom. Och sen så fick jag prata med dig i telefon. Du räckte liksom över luren.
Så var det. Ja, men jag tror att jag bara ringde upp dig och sen gav jag, vi stod på flygplatsen i typ Norrland och var på väg till någon grej.
Men fick du hjälp där, tycker du?
Av dig fick jag det, för det var så otroligt pedagogiskt att det var så här, det kan ju vara en ficka, alltså det var någon form av, vad var det? En liten ficka, vad säger man? En liten
polyp, sa
polyp, jag. Tack. Som kan blöda. Det var så här, ja, det var väl det. För sen slutade det ju.
Så du ibland så är det bara lite lugnande så här besked att det här låter inte jättefarligt. Det är lite lugnt. Typ.
Men det behöver man ju också få från någon som vet. Ja. Alltså, men det går ju inte att bara prata med en kompis och bara, det är nog lugnt. Och
så, nej!
Men jag vet också, Mikael, att jag sa några saker till. Jag sa typ...
Ja, gud. ja, nej, det var inte så. Så var det, så här,
det är polyp, hej då. Jag är ganska säker på att det här är en polyp. Utan, liksom, efter 2 minuters anomnes. Nej, men jag sa väl typ att har du gått på cellprovsscreeningen?
Ja.
Se till att du lämnar ett cellprov närmsta veckorna, tycker jag. För det är väl en sån grej som man verkligen vill kolla. Ja. Och annars är det så här, slutar det blöda så är det liksom rätt lugnt, tror jag.
Ja, precis. Och det var väl typ så du sa. Och då fixade jag så att jag fick gå och ta ett sånt. Och det såg bra ut.
Och har och inte hänt igen sen efter det?
Nej. Det har det ju inte.
En gång, ingen gång, brukar vi tänka. Det är bara sånt som kan hända, faktiskt.
Verkligen.
Även fast det är otillfredsställande.
Jag tror det som är så här, det som jag vill också slå ett slag för det, när det kommer till så här kvinnohälsa, så pratar man antingen om dem som är så alarmisterna, alltså de som åker in jämt, hypokondrikerna som säger nej, håller på att dö, typ mina tarmar kommer åka ut mitt kön, typ. Sen finns det ju vi som aldrig typ åker in, alltså som är så här, jag har haft liksom, ja, men PCOS, sjuka smärtor när syster spricker, ligger på golvet, kan knappt andas, kan knappt stå upp, håller på liksom, på riktigt svimmar, åker ändå inte in, för att jag har liksom lärt mig att det spelar ingen roll, för att vad ska de göra? Du kommer få en Alvedon och en Ipren och sen kommer du få gå hem. Så att det är väl också så här, det som är farligt är väl dels ett, att man inte vet vart man ska vända sig med saker, men också två, att så här, förtroendet för att om jag väl vänder mig till er, om jag nu säger att om jag behöver hjälp med det här, så händer det väldigt ofta att jag får ganska bryska, nonchalanta svar. Och det är även om det är akut eller icke akut.
Men och vad tror du det beror på?
Jag tror att det beror på dels att det finns en, och det här är väl ett någonting som man ändå kan säga ganska lätt, att det är, det är väl ett övergripande samhällsproblem att det inte läggs mycket resurser på kvinnohälsa. Det får man väl säga så.
Men jag tänker också att det har att göra med en diskrepans, alltså en skillnad i vad kvinnan eller patienten överlag tror att vi gör på akuten.
Ja.
För att jag jobbar ju jättemycket på akuten och har gjort det i jättemånga år. Både på liksom, medicinkirurgakuten och nu de senaste 13 åren på gynakuten. Och det man gör på akuten, det är att ta hand om det akuta.
Ja.
Och man gör, ibland så kan man ju liksom initiera en viss, alltså påbörja någon liten utredning så här att, men jag tar alltid ett cellprov. Om det kommer in, som du beskrev här nu, och det kommer in en kvinna med en somnolens, då tar jag alltid ett cellprov. För jag tycker så här, det är det farligaste här nu, att vi måste utsluta att det inte är cancer.
Absolut.
Förutsatt att hon inte blöder så mycket att man måste liksom gå till operation och alltså stoppa blödningen. Men det är ju väldigt sällan som det är på det sättet. Och sen så tittar man ju på infektionsprover. Man tar alltid ett graviditetstest på alla kvinnor i fertil ålder. Och kolla blodvärde, kolla liksom att blodtrycket är normalt. Alltså att cirkulationen är normal. Om allting ser bra ut och patienten inte är påverkad, då är det så här, det här är inte farligt. Jag kan inte säga exakt vad det är som hände hemma. För många är det så här, det gjorde så jäkla ont för 2 timmar sedan. Alltså jag låg på mitt golv i köket, men nu har det gått över. Vad var det? Det är så här, jag kan inte lova, eller jag kan inte med 100% säkerhet säga vad det här är. Men det är inte farligt. Alla funktioner är normala. Och sen så händer det igen. Då får man liksom fundera ett varv till. Och sen så är det liksom inte akutvårdens liksom,
nej, precis.
Det är deras.
Men du kanske pratar om utredningen i och
ja,
för sig.
Gud, alltså, ja, gud. Ja, ja. Jag menar verkligen inte.
När du kommer till gynekologen,
nej,
och försöker.
Nej, jag förstår att du inte menar mig. Men jag menar så här, att många säger så här, ja, jag gick till akuten och så fick jag Alvedon och Ipren. Så jag menar så här, gud vad bra,
ja,
att du
alltså
bara fick
Alvedon
och Ipren. För då var det ju ingenting.
Nej.
Men patienten i sig kan känna sig lite så här, varför bryr de sig inte? Jag hade ju skitont för 3 timmar sedan. Men jag har inte liksom, du är så här, gud vad härligt. Allting så bra ut. För är det någonting farligt, då fixar vi det.
Mm.
Och det är väldigt betryggande att höra. Uh-huh. Jag tror att det man också, alltså så här, man pratar ju också ur en viss frustration.
Mm.
För att man kan ju, alltså så här, jag älskar att höra det du säger. Och jag tycker det är viktigt att den liksom också, vad ska man säga, den verkligheten också får sägas. Men så här, det, så som jag pratar om det, kommer ju inte utifrån att, så här, för jag är jättenöjd med att få en Alvedon. Jag vill jättegärna helst ha en Alvedon. Mm. Så jag vill inte ha, jag vill inte ligga inne. Alltså, trust me, det är liksom inte sugen. Har noll dragningar till hypokondri. Men däremot så liksom, jag tror att det handlar om att när man står där med någonting som är, dels så finns det ju en viss typ av skräck för att det har med, alltså det intima att göra. Det finns en typ av integritet som många tror jag har svårt att så tro att man behöver kränka för att skaffa hjälp för saker som sker med olika typer av kvinnoproblematiker. Och jag tror att det som är svårt är så här, när man då typ tar mod till sig som individ att så här, men gud, nu ska jag be om hjälp. Och sen så kan man få, till exempel, jag har ju lärt mig att man kan skriva så här, på 1177 till sin vårdcentral.
Typ. Mm.
Istället för att ringa och belasta och så här. Och så igen då det här, jag ska inte belasta någon. Men så kanske jag har så här använt det och bara, ah, men jag har haft problem med det här återkommande. Då kan det ju vara till exempel att, ja, men när syster spricker i mig så gör det väldigt, väldigt ont. Och jag kan typ inte stå och det påverkar mitt jobb och mitt liv. Typ. Det har hänt 35 gånger till 40 gånger på 5 år. Typ, det kanske inte är så bra. Eller så här, det gör jätteont. Det kanske inte ens är det. Så please help me. Vad är det som händer? Och då är de så, ja, det kan inte vi ta hand om, tyvärr. Du får försöka någon annanstans. Den här kliniken är öppet de här tiden. Då är man så, sure, fattar. Men så här,
sjukt.
Men det är ju snårigt. Och det är det även i, alltså, i sjukvårdssystemet på andra sidan, så att säga, hur det är uppbyggt med våra 21 regioner som alla tar hand om sin egen sjukvård och strukturerar på sitt sätt. Det är snårigt. Ja.
Men, och det, jag kan ju förstå också att så här, som liksom att arbeta med medicin överlag, alltså det är ju så här, alla, det är omöjligt att säga, liksom, man vill ju gärna såklart hjälpa alla, det förstår jag, annars har man inte stått där. Men det blir också så svårt, för man vill ju typ inte heller fråga fel människa en extra gång, för man vet att det typ är störigt. Man vill inte heller, när man då så här, försöker höra av sig till rätt instans då, de här klinikerna vi har ju flera stycken, så är det ju alltid så här, ja, men dels är det telefontider i en och en halv timme, om ens det. Dels är det fullt på telefontiderna. När du väl får en tid så kommer du få en tid inom 8 veckor ungefär, upplever jag.
Och jag håller med dig i det här du säger. Nu talar jag mest, inte så mycket vårdcentral, men mest liksom kvinnovården. Det är för dålig kontinuitet.
Ja.
Alltså man träffar olika läkare hela tiden och det är ingen som har sin egen gynekolog längre, utan man liksom, och sen är man, jag är likadan, man har ju väldigt lite tålamod att vänta. Om jag ringer för någonting som inte är jätteakut, då vill inte jag vänta i 6 veckor på att få en tid till en gynekolog som den som jag kanske gick till. Då blir det så, men det finns en annan här om 2 veckor, men då tar jag den. Så får man dra hela sin story igen. Stockholm har ju ändå flest gynekologer i hela Sverige, alltså per person om man säger. Det ser ju mycket sämre ut i resten av Sverige.
Ja.
Så att, och ändå är vi inte liksom tillfredsställda i Stockholm. Det är ju alltså det är någonting som inte rimmar. Det är... Den här veckan sponsras gynpodden av Great Earth. Lydia, äter du några kosttillskott?
Nej, jag gör inte det.
Nej.
Och,
hur kommer det sig?
Nej, men jag vet att jag borde göra det. Men jag tycker att det är lite lurigt att veta vad jag borde äta. Det blir ju inte helt tydligt för en.
Nej.
Men däremot så har jag varit inne på Great Earths hemsida. Och gjort deras behovstest.
Yes.
Vilket var superbra. Så jag svarade på en mängd frågor och sen fick jag rekommendationer på vad jag borde äta.
Ja. Vad fick du för rekommendationer?
Ja, men framförallt D-vitamin. Kanske inte helt chockerande. Nej. Nu är vi inne i februari.
Ja. D-vitamin käkar jag också. Ja. Varje vinter. Från att det börjar mörkna på kvällarna och hela vintern. Och man kan säkert behöva det på våren också och sommaren. För att D-vitamin är ju ett vitamin som produceras av solljus. Mm. Och vi har ju inget solljus här i Norden på stora delar av året. Så att det är ett superbra kosttillskott. Bra att du fick veta det.
Mm. Och då kunde jag enkelt klicka hem det. Så skickas det hem till mig.
Ja, jättebra. Superbra. Och det man ska komma ihåg med kosttillskott som jag tycker är liksom ändå viktigt, det är att det är ju inte en quick fix till att liksom bli pigg och sova gott och få finare hår och diverse liksom önskemål man har. Mm. Men den kan vara en superbra pusselbit till ett bättre mående. Mm. Om man därtill lägger till liksom bra kost och motion och bra sömnvanor så är kosttillskott superbra.
Mm. Och det jag tycker är extra fint med Great Earth som bolag, det är att de brinner extra mycket för kvinnohälsa, precis som du och jag gör. Mm. Och de vill vara med och knäcka gåtor kring PMS och klimakteriet och hormonell obalans och sådär. Mm. Och därför har de ett väldigt stort produktutbud för kvinnor i alla åldrar. Så att de kan stötta kvinnor genom hela livet.
Genom hela livet. Mm. Så vi tycker att ni också ska gå in och göra det här testet. Få lite vägledning genom kosttillskottens djungel.
Mm.
Och testet gör du på www.greatearth.se. Och med gympodden 50 så får man 50 kronor extra rabatt på hela köpet utöver de 20% som gäller för behovstestet.
Mm. Så go and support yourself som är Great Earths slogan.
Ja. Så ska vi ta oss igenom den här sista delen av vintern.
Exakt.
Yes. Tack så hemskt mycket Great Earth.
Kan vi prata om din PCOS?
Ja,
ja men absolut. Ja. Men jag har ju liksom haft olika typer av problem som inte kanske har, jag har inte förstått att det var PCOS. Men det började väl med att jag fick en sån här, någon form av cysta som sprack. Jag säger att det är det och jag vet, jag tittar på dig, att jag förstår att det här behöver inte vara det.
Nej.
Men det var en enorm smärta som jag har upplevt ett mål. Ganska många gånger nu, så någon form av praxis har jag nu på de här. Och då gick jag ganska snabbt till, jag har alltid gått hos, får man säga namn på? Ja. Jag har alltid gått hos Mamma Mia. Jag har upplevt att de är toppen. Och jag gick dit och liksom, jag kanske var sådär 21, 22 någonting. Och de liksom bara såhär, ja men vi vet faktiskt inte vad det är. Och sen så slutade jag få mens ett tag, fick jättemörka hårstrån. Jättetäta hårstrån från ingenstans. Jag är superblond och har alltid varit, så jag kom väldigt så, jaha, med det här. Som jag liksom har börjat fick lasra. Nu är det liksom under kontroll. Men det tog ju, vad fan.
Förstod de inte då vad det var?
Nej!
För jag, vid det här läget nu när vi har spelat in avsnitt om PCOS, kan jag direkt säga att det här är typ 3 av 10 symptom vi har pratat om som tyder på PCOS.
Jag gick upp 12 kilo också på typ så här ett halvår. Slutade få mens. Alltså man bara så, hallå. Jag hade ont i lederna. Allting var sög i stort sett. Då får jag träffa en gynekolog. Tyvärr då en manlig. Och det här är så här, jag bryr mig inte om det är en man eller kvinna egentligen. Och tack och lov för det. För det är så här, jag har förstått det som att det är jätte... Så. Men det som gjorde mig stressad med honom var att han, liksom, han berättade stort sett för mig att jag har PCOS och sa till mig att jag kommer inte kunna skaffa barn på naturlig väg. Okay. Det här var inte på Mamma Mia, jag ska säga det. Men så här, och det som hände var att jag gick ifrån att jag var typ, ja, men vad var jag, 25-26 och trodde då att jag inte skulle kunna få barn.
Det är ju fruktansvärt, för det stämmer ju inte alls.
Eller? Nej.
Nej, stämmer ju inte alls. Nej. På naturlig väg, sa han i och för sig.
Alltså ja,
han
kanske... men det stämmer ju inte heller, för hon är fortfarande ägglossning.
Ja, nu har jag ju det så vanligt.
Ja. Ja. Men vi kan, om vi
bara onödigt lite... att jaga upp, tänker jag också.
Alltså, verkligen. Ja. Men om vi backar lite granna, bara så här, till PCOS. PCOS är ju att man har många små, omogna blåsor, äggblåsor på äggstocken. Lyssna på PCOS-avsnittet om ni inte har gjort det.
Verkligen.
Och man har lite förhöjd manligt könshormon jämfört med kvinnligt könshormon. Och därför får man de här svarta, eller täta behåringen som du beskriver. Och man får inte regelbunden ägglossning. Man får inte ägglossning och då får man inte regelbunden mens.
Och man går väl upp i vikt också av PCOS, eller hur?
Nej, ja, eller? Fast oftast brukar det vara att man börjar med att gå upp i vikt. Och då
liksom, det triggar PCOS.
Så det, det är liksom den absolut vanligaste. Sen är det väldigt svårt att gå ner.
Det kommer lite hand i hand, ska jag säga.
Ja, men sen är det väldigt svårt att gå ner i vikt om man har PCOS. Ja. Mm. Men om man inte har regelbunden ägglossning, då är det svårt att bli gravid. Ja. Men det går ju att lösa det genom att man kan stimulera ägglossning. Så jag skulle liksom inte, jag skulle säga så här, om jag hade en patient som var i den åldern, och så ska man verkligen så här, man måste ju ge all bakgrundsfakta. Vad är PCOS? Man får inte se med livet ur den här tjejen. Men jag känner också att det är våran plikt att säga så här, det kan vara svårare att bli gravid. Så när ni väl försöker bli gravida, du och din partner i framtiden, håll inte på i flera år utan att liksom be om hjälp. För det kanske är så att du inte har en ägglossning och då blir det inga bebisar.
Nej.
Men kvinnor med PCOS får ju lika många barn som kvinnor utan PCOS, men med lite hjälp. Så att man kan liksom lägga fram det på olika sätt. Och det var ett otroligt osympatiskt sätt att lägga på, fram det på som din läkare gjorde det.
Och det som du slutade med var att han direkt började gå in på såhär, ja, du får, jag kommer inte ens ihåg vilken, för jag det blackade ut totalt när han satt och sa det, men det var ju så, du kan få IVF-hjälp gratis efter så här många månader, var det nu än är, ett år? Men och han var så här, men så att du vet, jag var så här, jag är singel, alltså jag var så här, vad säger du till mig typ? Och det slutade ju med att jag då var så här, okej, cool, jag behöver inte ha preventivmedel. Så först körde jag ju typ ett halvår, men mer. Det var ju typ det konstigaste jag har fått. Och jag var så här, men det där stämmer. Alltså jag kände så här, jag det är inte så att jag går därifrån och så du kommer aldrig med googla det, utan jag läste jättemycket och förstod att okej, det där kanske inte var sant. Fick tillbaka min mens efter typ det halvåret. Det var lite rubbigt. Nu har det liksom blivit bra. Men, så jag har ju så här, så slutade med att jag fick en oönskad graviditet. Där jag kommer till SÖS. Älskar de på SÖS. Kingar. Jag fick en så här riktig så här, hon har jobbat där i 30 goda.
Barnmorska.
Älskar min barnmorska. Hon var så jävla härlig. Hon bara så här, vad sa du att han sa? Och jag var så här,
jag kan tänka mig exakt
att hon låter exakt också.
Och så är de två flätor så här. Så hon så här,
hon ska slå ner honom. För
helvete, alltså det där går. Jag blir galen. Galen. Och jag var så här, jag med. Typ. Ja. Så nu sitter vi här. Hon är så här, det här löser vi. Jag kan bara säga till dig så här, vet du vad? Det finns till och med en chans att du får typ tvillingar rättare. Och du har liksom fler ägg. Så det är superlugnt. Och om du vill ha barn när du blir äldre, ännu äldre, ja då kommer du ha så mycket. Ja, det där, du vet, det där är bara skitsnack. Och det, jag var så, vem är du och varför har jag inte träffat dig för? Så att jag fick liksom, så att det krävdes att jag fick göra en abort för att förstå att jag kunde bli gravid. Nej, men så var det med den saken. Och då var jag
så då fick du göra en abort för att det var en läkare som sagt det att du inte kunde bli gravid.
Ja.
Och det, då skulle jag verkligen vilja lägga till. Alltså det är så mycket fel i det här, Mikael. Så att det är liksom, för det är också så här, om du inte har mens, då ska man ju ha preventivmedel eller en hormonell behandling som allt som är liksom samma sak som preventivmedel för att skydda din livmoderslemhinna på insidan av livmodern. För att då, annars har man liksom en östrogenpåverkan på slemhinnan i livmodern som på lång sikt kan leda till cellförändringar om man inte har mens. Så det är liksom, alltså att han inte informerade dig om det, då ska man säga så här, du behöver inte ha mens varje månad, men man ska ha liksom, har man färre än 4 ägglossningar per år, så att man får 4 mens per år, då behöver man skydda sin slemhinna.
Och det här går vi igenom i detalj i PCOS-avsnittet
med proffs. Jag bara känner mig väldigt trött på den här doktorn nu träffar.
Ja, och verkligen.
Han har sagt, går till pension nu, så det är lite gamla gardet. Men ändå känner man liksom att, tänk vad mycket missförstånd som uppstår i sådana situationer.
Men jag fick ju, jag ska säga det, jag käkade gulkroppshormons p-piller.
Efter aborten?
Innan aborten, också en stund. Men det var ju också så, Men jag gjorde faktiskt det. Det konstiga var att jag hade ätit dem under tiden jag blev gravid. Men det var väl, de kickade väl inte riktigt in som de skulle. Men så att jag gjorde det. Men grejen är att nu är det ju så här, på något sätt så är det ju som att, nu är jag spiral. Jag gick ju till en läkare. Jag vet inte hur mycket jag ska raljera om mitt eget skit.
Raljera
men jag
på.
Kör lite mer. Ja. Så får ni stoppa mig. Nej, men för ett år sedan, i januari förra året så har jag liksom precis träffat Angus. Jag har då liksom fått de här jättetäta smärtorna helt enkelt i buken, så som liksom känns då som att någonting spricker, och jag är så här, jag måste gå och testa eller kolla vad det här är. Så jag får träffa en gynekolog på en gynmottagning, och hon är typ så här, hör mig, liksom lyssna på mig. Sen är hon så här, och du har fast partner? Och så, när tänkte du bli gravid? Och jag var så här, inte nu liksom, utan nu måste jag bara lösa det här, och typ, jag har hormonspiral nu. Så jag bara, finns det någonting annat jag kan göra för att det ska minska risken att det ska liksom spricka? Eller vad är det som händer? Eller liksom så. Och man säger, ja nej, det är det du liksom, det är det bästa du kan ha. Men du, när du då ska ha din IVF, då får du, jag var så här, jag försökte, och jag skojar inte ens, det här är liksom ingen överdrift, ingen skydd. Jag fick flera gånger försöka styra tillbaka henne till vad syftet var med att jag var där. Och sen så ska hon då liksom, hon ignorerar det här totalt. Och sen så berättar hon för mig i detalj om hur jag varje gång, eller varje år efter att jag nu fyllde 30, så måste jag verkligen akta mig för min fertilitet bara skjuter ner i backen. Så att om jag ska ha barn så får jag verkligen, verkligen tänka på det. Och jag gick ut därifrån och var så otroligt ledsen. Och var så här, ringde min kille och bara, det här fick jag som svar liksom. Och det är ju så pinsamt att ens behöva säga det till honom. För det är som att så här, ja, vi har suttit där och pratat om när vi skulle bli gravida. Jag har känt dig, jag har varit ihop med dig i 2 månader. Det var ju inte det som var poängen.
Nej.
Och då var det så här, du vet, och han var så här, aha, men okej, och hur kom ni in på det? Bara, men det gjorde vi liksom inte.
Det var hon som kom in på det bara.
Ja.
Jag fattar.
Och då var han så här, men gud, du får ju typ anmäla, eller vad gör man? Jag var så här, jag vet inte, jag bara, alltså jag satt och grät i taxibag hem.
Vet du, jag skulle, det som jag hör här är ju att den här läkaren vill förmedla någonting, men du vill inte ha den informationen precis just nu, för du hade ett annat problem. Det är kommunikationsproblem. Och det är i läkarmötet, så är det sån hierarki. Alltså i vilket annat möte som helst hade du sagt så här, men hallå,
tack och hej,
du hör liksom inte vad jag säger. Jag vill inte ha den här informationen.
Det kanske
jag vill
veta, hon dessutom jag sa ju för sig. Men...
flera, fast inte sådär. Nej. Det är som liksom, jag hade gjort om det var vanligt möte.
Nej, och då... skulle bara verkligen vilja att patienterna är supertydliga med vad de vill.
Alltså, men det jag förstår är ju i för sig. Det låter verkligen som att hon var det.
Många är inte det.
Nej, jag förstår.
Alltså, men i det här fallet...
Jag vill inte höra om det nu. Jag fattar att det är så. Jag kan boka en ny tid för att prata om det. Men nu vill jag veta bara det här. Varför får jag cystor som spricker? Om det nu var det. Eller liksom... ja, för att det är vårat arbete att lösa ditt problem. Det är skitdåligt om man äntligen får en läkartid och sen får man inte ens hjälp.
Men alltså min takeaway från det här, och också generellt sett från att ha varit i sjukvården, är ju att det är ju människor bakom. Eller det är ju människor man har att göra med. Och att man blir otroligt olika bemött beroende på vem man träffar.
Gud ja.
Och det är ju lite... det är också lite läskigt att man vet liksom inte om man träffat rätt person för det hjälpen man vill ha till exempel. Ja.
Men, och sen så tycker jag väl en annan grej som du var inne på lite tidigare var ju det här med liksom, ja, men, att man hela tiden måste gå och liksom, jag har ju, hur många gånger har inte jag stått med en gynekolog som mycket riktigt tittar på mina PCOS-bubblor och säger ja, där är de. Ja, jag sa det till dig. Du kan läsa det i min journal. Hur många gånger måste du titta på mina små jävla bubblor.
Men Helena, vad kan man göra med dem?
Men varför eller vad menar du med det? Tänker du att man inte ska göra
det? Du får titta hur mycket du vill, men om jag säger så här, jag har ont, typ hjälp mig. Ja, men vi tittar på det. Och sen så då så säger jag, gud vad bra, känner mig liksom trygg. Bresa benen, kika vad fan du vill, gegga runt. Jag gör bara liksom, hjälp mig. Och sen så kommer det ut så, ja där är de, ja där är de. Och sen så här, ja, ja din spiral sitter bra. Jag kan inte säga varför det gör ont typ, såhär. Och jag säger, är det något annat du behöver hjälp med? Och då blir man ju så direkt bara, för det är som du säger, det är en i det hierarkin. Jag kan ju inte bara, men hjälp mig.
Du
har ju
gjort inte
det.
Tillbaka,
men då skulle jag sagt, ja, okej, men vad ska jag göra nu då? Jag har fortfarande ont. Och då måste man ju hjälpa vidare. Ja, men
vad
då,
gör man då?
Ja, vad gör man?
Då,
vad
ska jag säga? För det är väl där du är idag då?
Eller? Där är jag idag.
Där är
jag
idag. Ja, då skulle jag ju säga att nästa, om det händer igen att du får en sån här pang ont i magen, sök akut en gång och titta på vad är det precis just då. Är det så att det faktiskt är en cysta eller samma sprucket, är det fri vätska i buken som tyder på det? Och så att man liksom också får titta i den akuta situationen en gång. Alltså, nu säger du att det här hänt så många gånger, man skulle vilja kika en gång när det faktiskt är ont just då.
Och om det är så, vad gör man då?
Om det är en cysta som har spruckit, då gör man ingenting. För det är ju som en ballong som smäller. Ja. Liksom. Men då kanske man inte ska ha den där hormonspiralen som kan hos vissa kvinnor ge cystor.
Det har ju varit värre sen jag stoppade in den.
Ja, då skulle jag rekommendera att man i så fall byter den. Det andra jag skulle säga är, och det här tycker jag också är våran plikt att upplysa om. Jag har jätteont. Det ser jättefint ut i magen. Du har inga cystor. Du har inga liksom tecken till att det skulle vara några varbulder eller äggledarna ser normalt. Liksom allting ser bra ut. Nu får du gå till en magtarmläkare. Nu får de titta. Alltså, när man tänker, äggstockarna är så här stora. Nu måttar jag
Det ser ut men som min, små mellan, härliga, vad heter de här? Ja, kugel när man äter på julafton.
Små ägg.
Små
vaktelägg.
Små vaktelägg.
Så små är de. Och har man inga syster eller någonting, då ligger de där. Allt annat är tarm.
Mm. Ja.
Det är så mycket tarm.
Det kommer jag ihåg att de sa i kvinnokliniken avsnittet. De bara, när du har ont, du tror, nu säger jag inte att det är så fel. Men att du tror att du har ont i äggstockarna, då kan det vara en fis på tvären.
Ja, det kan vara, det kan vara tarmen. Ja. Och är det så här, hittar vi ingenting som kan förklaras gynekologiskt, släpp gynspåret ett tag då.
Ja, verkligen.
Och gå på tarmspåret. För det är jäkligt ofta tarmen. För är någonting gynekologiskt så ser man ju, alltså då hittar vi oftast det.
Ja.
Så men om det är magtarmläkare,
man kan inte göra någonting åt de här PCOS-bubblorna. Men däremot så kan de byta spiral till någonting annat då, tänker
PCOS
du,
i sig ger inte stora syster.
Okay.
Det är små, de är små som, alltså de är bara...
Varför säger de det då?
Nej, men det är alltså... Du har ju uppenbarligen inte PCOS nu, för nu har ju du en regelbunden mens och ägglossning. Så det är säkert så att du gick ner de där kilorna igen. Och då återställs hormonbalansen.
Ja.
Och då får man regelbunden. Så att du har ju en benägenhet att
man har ju
att
kvar i för sig ganska många symptom.
Absolut. Du har ju kvar benägenheten att få den här oregelbundna mensen och den här uteblivna ägglossningen. Så att om du skulle gå upp igen i vikt så skulle du säkert utlösa det. Men just nu har du regelbunden mens. Och har du då den här hormonspiralen, så finns det en ökad risk för att vid ägglossningen då, att de här blåsorna blir stora. Det är frånkopplat PCOS.
Det var det värsta.
Så byt spiralen om du har haft det här så många gånger. Om man nu vet att det är cystor. Det vet inte du. För du har aldrig egentligen, det är aldrig någon som egentligen har sett det.
Nej.
Så därför så...
Men då har vi två. Du söker upp en mag- och tarmläkare.
Men nu känner jag så här, nu blev ju det här som en konstation. För nu blir jag så sjukt nyfiken. Du säger att det kommer 35 gånger. Hur länge sitter du i?
Ja, men typ en timme, två. Och sen så är jag svag en halv dag typ. Men jag tar den här kren och så power through. Men alltså det är
det grösta
vi har.
För grejen är att när de här systrarna som spricker, det händer ju, systeruptur kallas det, det händer ju, det ser vi ganska ofta på gynakuten. De kommer faktiskt in med ambulans ibland, de kvinnorna, för det görs så, det är ju som att en ballong spricker i magen. Pang, säger det. Ofta i samband med samlag eller toalettbesök eller liksom så här. Pang, säger det. Och det man ser då, det är ibland ser man den sammanfallen sista och ibland ser man lite vätska längst ner i buken.
Ja.
Men den här vätskan som man då ibland ser, den retar lite. Så att det här brukar sitta i ändå ett par dagar tills den här vätskan absorberas. Då brukar man rekommendera så här, Alvedon och Ipren, det är inget farligt, men Alvedon och Ipren liksom för att dämpa den där, liksom, det blir som en liten inflammation, en liten retning i så, den här vätskan. Och sen så är det inget mer med det. Det är helt ofarligt. Men det är otroligt obehagligt när det händer. Så att om du får mer indikation på att det faktiskt är det, då skulle jag ju byta preventivmedel.
Ja.
Och är du osäker så skulle jag utreda tarmen.
Det blev en helt annan podd här. Hej, välkomna till min tarmhälsa. Hur kan jag hjälpa dig?
Alltså du är ett gott sällskap med alla andra kvinnor.
Ja, men vet ni vad? Så här, it's being a woman, eller hur? Men sen är det ju bara så här, det är gött att höra. Alltså vet, så här, det som du säger till mig nu är mer än vad jag har fått hjälp på 8 år. Och det säger någonting.
Ja, det gör det.
Ja, det är bara det.
Ja, det är sjukt.
Det är också därför vi gör den här podden.
Ja, men jag älskar det. Alla, jag är så glad.
Överläkare och människor som vi får.
Men ni måste göra liksom, ni måste bara branch the fuck out. Alltså ni måste liksom, det finns så mycket folk som behöver så mycket hjälp. Alltså det är så här, skulle det finnas liksom bättre kvinnovård som alternativ, så skulle...
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast. And up to 25% off outdoor.
That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer.
Mm. Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag det är att det finns något som heter samtalsguide.
Mm.
På den här sidan.
Mm.
Och det är ett formulär där man får en massa frågor. Till exempel så här, att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig. Eller ibland svårt. Mm. Eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja. Jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt 4 kategorier som är väldigt viktiga. Och sen, sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen.
Mm.
Hur viktigt det är att man inte blir gravid.
Mm.
Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Mm. Så det verkar som att det är de 4 kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog och då är man väl förberedd.
Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på så här, vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Den är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket.
Tack.
Vad fan, alla tar det. Alltså det är ju så.
Mm.
Okej, men nu har vi rätt ut din PCOS. Bra tycker
jag. Är så glad.
Och du vet att du kan bli gravid.
Ja, i allra högsta.
Så passa dig, håll ett bra preventivmedel.
Ja.
Och den dagen du vill bli gravid, då drar du ut spiralen om du har kvar den. Och sen vänta inte för länge.
Nej.
För att om det är så att du inte har regelbunden mens, då kanske du inte har ägglossning. Det här gäller inte bara dig, det här gäller alla kvinnor med PCOS.
Ja. Så, hur länge tar... Och det här är okej. Får jag ställa några snabba?
Ja,
okej. Ja, då har jag frågor. Dels, hur lång tid tar det om man drar ut spiralen?
Mm.
För jag råkade dra ut min egen första hormonspiral ur min egen kropp för jag trodde att det var ett tampongsnöre.
Nej!
Jo, så då fick jag ringa 1177 och så. Oh my. Jag står här med en
spiral
i handen. Är det farligt?
Men vänta, då har du dragit ut den ur livmodern.
Jag trodde att min första spiral satt väldigt lågt. Alltså, det var långa trådar.
Mm.
Så jag trodde att det var en tampong som hade fastnat. För jag bara, har jag tagit ut den? Har jag inte tagit ut den? River ut den. Det sitter 2 bögar i min soffa. Tror ni att de har till god hjälp? Men gud, verkligen. Ja, så det var så. Ja, toppen. Tack så mycket. Jag fick ringa till 1177. De var så, ja, gör det ont? Jag bara, nej. De bara, nej. Ja, nej, men då.
Gjorde det inte ont? Alltså?
Nej.
Det gör inte ont att ta ut spiralen oftast. Inte.
Ja, men själv hemma, har du hört det?
Ja, jag har faktiskt hört det en gång förut.
Ja. Men det gick bra. Men det jag skulle säga med det var väl att hur länge från att man tar ut den, ungefär hur lång tid så har hormonerna, eller ska man säga, preventivmedlet släppt?
Mm. En hormonspiral?
Ja.
Då kan du bli gravid 5 dagar innan du drar ur den.
Så att sperman överlever 5 dagar och så kan det bli vid direkt den utdragen.
Mm. Ja, ja, ja.
Mm. Så att om ni har 6
och du har... Det är sidekick gynekolog.
Ja. Det är så bra.
Ja. Så om du har ägglossning och spermier inne där. Och sen 5 dagar senare drar ur din spiral. Då kan den fästa det här liksom ägget.
Eller, så fortgår det.
Så att, men det är för att man har ju bibehållen ägglossning med hormonspiral.
Ja.
Med p-piller så tar det lite längre tid. Då är det ju så här, egentligen så ska man ju få, de flesta får ju sin första ägglossning efter p-piller efter 2 veckor. 2-3 veckor. Så den liksom kommer ju oftast igång direkt. Kommer den inte igång direkt, då är det ju oftast att man har en störning i sin ägglossning kanske sedan innan, men att man inte vet om det för att man har satt på p-piller i 5, 7, 8, 10 år liksom. Så att, och det är det som är så här, det är därför jag säger gör inte 7 dagars uppehåll när du käkar p-piller, för då hinner du kanske få en ägglossa som inte går att stoppa liksom. Så vi säger så här, 4 dagars uppehåll, då vet vi att du inte får en ägglossa som liksom växer på sig och sen att det blir en ägglossning under p-pillbehandling.
Okej, exciting. Sånt här vet man inte.
Nej.
Okej, en annan fråga. Jag är ju en av dem som har, däremot, min sjukaste rädsla, min absolut mest alltså, jag är paniskt livrädd för förlossning. Jag vet inte vad fan det är i det som jag är rädd för.
Nej.
Jag tror att det är ovissheten, jag kanske känner det här. Och att man har hört de värsta stories.
Men snälla,
det är de man får höra.
Spricker i, spricker av, är en grej. Men sen är det så, vi satt på en boll i 30 timmar och det blev en sugklocka och alla skrek typ. Det är så jobbigt. Sen är det min mamma så, du vet vad, alltså min mamma är så haggan AB som är såhär Michaela, alltså du vet, folk, kvinnor har fött barn bakom 7 generationer. Alltså du vet, du ska hålla käften. Alltså det är liksom det är hennes liksom take away när jag pratar om det här. Så det är där den hjälpen tar stopp.
Vet du vad som har hjälpt mig lite, Mikael? Du ska få svara på frågan sen. Det som hjälpt mig lite, det var dels, ingen fråga. Hon sa att
jag kommer snart till den.
Ja, men, det var att lyssna på vaginalförlossningsavsnittet där de berättar om hur det går till. Det hjälpte mig ganska mycket att känna ett lugn i att förstå hur det går till. Och sen att följa lite så här, vi pratade om det, men det här typ Eva Rose Photography-kontot.
Eva Rose Birth heter det.
Eva Rose Birth, exakt. Där man får se förlossningar.
Och jag följer Mother Birther.
Okej, okay, det är till. Okej, jag inte sett det. Jag tycker det har hjälpt mig i att så här, okej. Okay. Det verkar liksom, det är så här det går till.
Alltså det är...
nej, inte det. Okej, okay, då
var din fråga.
Min fråga kommer komma. Och den är följande. När man har förlossningsrädda kvinnor som kommer in, hur behandlar man det? Eller hur, liksom, vad, hur hjälper man dem?
Ja, det är ju så att förlossningsrädsla är ju... alltså det är lite naturligt att känna förlossningsrädsla. För att första gången, för man vet ju inte riktigt vad det är. Nej, man ska gå igenom och hur jävla ont gör det? Och, liksom, och så vidare och så vidare.
Då är det som ni sa, som lumpen för...
Att förkovra sig i hur en vaginal förlossning går till, det hjälper många. Ibland kan man göra det själv genom att läsa. Att föda utan rädsla finns en bok. Jag har själv inte läst den, men den är ju sån som många pratar om. Men sen kan man ju då få hjälp av en barnmorska där man går igenom allting. Och om inte det hjälper, om man säger så här, jag behöver ännu mer, då kan man träffa en läkare. Så går man igenom ännu mer. Och så kan man få KBT och så kan man få träffa kurator. Och så vidare. Besök en förlossningsmottagning och se hur ser det ut här. Det är liksom inte helvetet på jorden. Folk springer inte runt blodiga och skriker. Liksom, utan det är skitmysigt. Jag älskar förlossningar. Ja. Och sen så är det så här. Sen gör man, försöker man göra en bedömning. Att så här, har du fobi för förlossning? Då kanske vi inte kan hjälpa dig. Och då landar man ju i att man måste göra ett kejsarsnitt. Men en kejsarsnitt ska man inte göra på liksom lite lösa boliner, för det är ju en risk, och det vet jag, alltså det här är pratat om, men liksom, det är ju en risk att göra.
Jag tycker att det låter helt ljuvligt att göra kejsarsnitt jämfört med att gå igenom den här förlossningen på 50 timmar. Men i det avsnittet där vi spelar in det så går det upp för mig varför man inte vill göra det.
Att ta reda på liksom, vad liksom är din rädsla. Är du rädd för att spricka, då ska vi adressera den rädslan. Är du rädd för att tappa kontrollen, då får du ta kontrollen genom att ta reda på hur går en vaginal förlossning till. Är du rädd för att barnet ska dö? Eller liksom,
jag har ju haft så mycket, det är en helt annan podd också, jag har haft så mycket död runt mig, så att jag tror att liv då blir lika sjukt för mig, att det är så, förlåt. För det är det sköraste som finns, ju den lilla balansen, och det finns väl ingen stund där den är mer skör än i det lilla rummet. Men så tänker jag, jo fast så kan man inte tänka längre, för att nu står det massa personer runt dig som har gjort det här i 100 år och typ så här.
Men vi hjälper dig.
Ja,
alltså, vi är ju där bara för din skull och för din bebis skull. Och jag tror att de allra flesta känner sig otroligt trygga när man kommer in till förlossningen. Att man liksom, barnmorskorna är ju fantastiska. Och om det är någonting som ser minsta konstigt ut, då står det liksom en läkare utanför dörren och så här. Alltså, man är omhändertagen.
För en sak som jag undrar, du som jobbar med det här liksom, och sen så samtidigt behöver, antar liksom lite också parera hur medielandskapet ser ut idag kring liksom, kvinnovård, förlossningsvård och så vidare. Det kommer ju upp lite då och då, för de vakande ögonen som man har när man är rädd, så är det så, tre barn har dött i följd för att, hur liksom...
Hur ska man se på det?
Ja. Hur ser du på det framförallt?
Ja, jag tycker ju att det finns mycket som talar för att man inte ska gå till vecka 42. Det har vi ju, att man inte ska gå 2 veckor över förlossningen. Och det har ju vi landat i. Och jag tror att man kommer ändra de riktlinjerna. Alltså nu har vi i varje fall sagt att om man ber om det så ska man få bli igångsatt tidigare. Det tycker jag är rimligt. För ja, där vet vi att det finns en ökad risk. Sen är det också så här att vi kan inte förutse allt.
Nej,
alltså det
nej,
händer saker. Och det är ju liksom likadant. Om du sticker ut och åker skidor så kan det också hända. Alltså, så ser livet ut. Och det är fruktansvärt när någonting händer. Och det är det absolut sista som någon vill. Ingen vill att barn eller mammor ska dö under förlossning.
Nej.
Men det är en riskfylld aktivitet vi håller på med. Och det blir inte mindre riskfyllt för att vi gör fler kejsarsnitt.
Nej.
Det blir mer riskfyllt, för då blir det mer risker i nästa graviditet.
Ja. Mm.
Och vid nästa förlossning. Och liksom, vi måste sätta saker och ting i, alltså jämföra så här, vad är risken och vad blir konsekvenserna av att vi snittar alla som så här, hej, jag är gravid och vill ha snitt. Ja, men jättebra, varsågod, här är din liksom, så här, vad blir konsekvenserna av det? Det blir inget bra. Det blir jättemycket komplicerade graviditeter nästa gång.
Jättebra sak som ni sa, för att det här är vi pratar mycket om det i den podden som vi inte har släppt ännu, men gällande kejsarsnitt och förlossningsrädsla. Och jag frågade, men är det inte, om man hade velat, hade man kunnat boka upp alla på ett kejsarsnitt då? För att det känns som att det känns mer säkert av någon anledning, när man inte vet mer än vad jag vet. Och då sa ni att så här, nej, det vill vi inte göra. Och det är klart att det hade varit bättre för oss om vi hade gjort det. Hade vi sluppit jobba nätter, sluppit jobba jourer. Vi hade kunnat schemalägga när vi ska jobba och plocka ut bebisar ur magar. Ja. Så det handlar ju inte heller om att det inte skulle vara bättre för er eller liksom sjukvårdspersonalen, utan det är ju vad som är bra för kvinnan.
Ja.
Och det blir så väldigt tydligt i det avsnittet. Så vi ska inte gå in på mer detalj i det.
Absolut inte. Men det som jag tycker, eller så här, det existensberättigandet av den här podden gör sig på om inte var 30 sekund som ni öppnar höften. Alltså så är det. För att det är så här, att sitta och vara kvinna 30 och inte veta en tredjedel av det här är liksom, alltså, dels förkastligt som privatperson, men också så här, att vi inte har haft de här konversationerna på den här typen av sätt är absurt.
Mm.
Alltså för att det är så här, att mötas, alltså kvinna kontra liksom vård, alltså i ett sånt här rum. Måste,
men Mikael, alltså det här är ju det vi har upptäckt. Alltså det var ju det du och jag upptäckte, där du är läkare. Vi pratar inte jättemycket ofta om de här områdena i sig, du och jag privat.
Nej.
Men däremot så är jag på sociala medier och jag ser vad folk skriver. Och jag tror att det började med att jag skickade till dig, Helena, så här, det var någon som skrev, men det borde vara rutin att ta hormontester för att förstå sina hormonnivåer, för att det ger XYZ-symptom. Och då kan man justera de hormonnivåerna så mår man bra. Så skickar jag det till dig. Jag bara, stämmer det här? Det är helt, alltså, shit, vad bra. Alltså,
vad bra.
Då kan man bli pigg av att man skjuter in lite estrogen? Eller du vet, liksom så här. Och du bara, nej, 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 nej. Och jag bara, stämmer inte det här? Det är helt sjukt, för att det här står, alltså jag läser det här överallt. Mm. Och jag tror ju på det här, fast jag inte vet, för att jag vet ingenting.
Nej.
Och så pratade jag med dig.
Jag läste det. Du skickade ett inlägg om det här häromdagen.
Ja, men jag ser det överallt.
Om man ska testa ett hormon hela tiden. Jag kan tänka, tycker jag också så här, absolut, betalar du själv och du vet vad du ska göra med dina blodprover. Så, alltså,
vad ska du göra med dina blodprover?
Men vad ska du göra med resultatet? Mm. Alltså, du är 30 år. Och östrogenet är, alltså, jag vet inte ens vad det ska visa.
Och så var det som du sa ju att hormonnivåerna, de är ju dessutom olika från dag till dag.
De varierar ju hela menscykeln. Det man kan göra, så om man helt plötsligt inte har någon mens eller någonting, om man är 40 år, då så här, fast jag kommer till klimakteriet. Då kan jag tycka finnas värde att ta sina hormoner för att ta reda på, är jag i klimakteriet?
Mm.
Men som 30-åring, om du har regelbunden mens, vad ska de proverna visa? Vad ska du göra med resultatet? Östrogen är 30. Varsågod, Mikael. Jag har regelbunden mens. Ditt östrogen är lite lågt. Så här. Ska du börja med hormonbehandling, klimakteriehormon? Alltså, så här, vad ska du göra med resultatet? Din kropp funkar ju. Det är, så här, det är helt ovetenskapligt att hålla på och testa så. Sen kan jag tycka att vissa kvinnor ibland skulle vi hjälpa att ta sköldkörtelhormoner. Man skulle kunna hjälpa att ta blodvärde och järnvärde. För om man har riklig mens kan man ju sjunka i blodvärde och järnvärde. Då blir man väldigt trött och så. Sköldkörteln kan vara ett stort problem. Liksom. Men att ta sina könshormoner fattar jag inte vad man ska göra med resultatet.
Nej.
Men det får jättegärna de här tjejerna som ligger ut.
Men min poäng var i alla fall att det florerar mycket information. Så att det är också på något sätt någon sorts själv... liksom rening i hur mycket man orkar ta in och att man inte heller vet vad stämmer inte. Jag tycker det är väldigt skönt att få prata med dig då. För då känner jag så här,
du behöver inte lägga pengarna på att ta det där hormontestet.
Men jag tror att jag liksom, nu när ni pratar om det här, jag tar nog in så lite som jag kan. Det är väl det som också är ett resultat av det. Att jag är så här,
och därav kanske ingenting. Du missar den informationen som hade kunnat funnits någonstans.
Verkligen.
Som är sant.
Men jag tror att för mig har det alltid varit att jag vill gärna höra det from the horse's mouth. Jag vill gärna liksom komma till läkaren för läkaren sätta mig vad det är. För att annars kommer jag sitta och spinna på oss. Kommer det vara den här klassiska, hej jag har cancer för att jag googlade mina symptom.
Just det.
Och det är liksom, det är ju, sen så liksom, jag har sköldkörtelsjukdomar i släkten och alla såna saker och liksom så. Så det finns ju en sån bild av det. Men samtidigt så är det ju lite så här, så jag tror också att det är en så här fel tanke att tro att alla, eller att jättemånga kvinnor har liksom, vad ska man säga, ett lågt förtroende för kunskapen inom vården. Det är nog inte det som är problemet, tror jag. Problemet
jag tror
är väl tilliten. Och typ så här, hur kommer jag ens till dig? Hur får jag ens prata med dig?
Exakt.
Det är väl det som jag tror att vi måste kunna skilja också på. Alltså, det finns ju ett spektra av liksom, såklart. Här lägger vi upp att du borde göra det där, och sen så finns det de som bara är så, tja, jag har bara ont lite, kan jag bara få prata, eller jag är rädd, eller jag är liksom oroad, eller vad det är. Så att jag tror liksom att det måste finnas en minskad klyfta i kontakten, för kommunikation är ju allt oavsett vad, alltså det spelar ingen roll om det är relationer eller om det är information eller vad det än är, så märker vi att ju längre ifrån i kommunikationen man hamnar, desto sämre informerad är man ju, och desto konstigare beslut tar man eller känner man. Eller.
Går det oroa sig onödan väldigt mycket.
Exakt, och liksom oro är ju liksom inbyggt i alla fall mitt system, och liksom det är bara så jävla tråkigt att eller jag kan tycka att det blir lite av en sorg att såhär, gud vad det var konstigt att jag då som har möjlighet att få sitta i det här rummet med dig och dig, att såhär, okej, jag får svar, för att jag kan sitta här och bara shoot my shot liksom. Men så sitter det så mycket människor och bara är så, what the fuck? Vad ska jag göra?
Måste in i poddstudio
för typ, eller så måste man vara typ känd, rik, eller liksom vad det nu än är, eller såhär typ ha någon, jag vet inte, något yrke som gör att man får, alltså det är bara det som är så, det är lite sorgligt. Och jag hoppas att vi liksom, och jag vet att ni gör det, men jag hoppas att det finns fler som liksom,
change is gonna come.
Ja, bra. Så, och på that note så ska vi väl segwaya rätt in i de frågorna som jag tog med mig från
gud, mina, vilken bra övergång.
Eller hur? Jag har gjort det förut. Jag ställde en fråga, för er som inte vet det, på min Instagram. Jag sa att jag skulle komma hit och man fick möjlighet att fråga loss.
Exakt.
Och jag tog med mig en liten skärva av...
Ja, en liten skärva. Kan du dem utan till? För du har inte något framför dig.
Nej, men jag kan några av dem.
Ja, det kan det. Ja. Jag har dem också här.
Ja, kör.
Ja, men kör. Du kan börja.
Nej, kör. Gå.
Okej, först då. Om man är 34 och vill kolla upp fertilitet, vart ska man vända sig? Jag har försökt bli gravid i 4 månader.
Ja, var ska man vända sig? Det är ju till gynekolog. Det finns ju ingen annanstans att vända sig för att kolla sin fertilitet, skulle jag säga. Gynekologer finns ju lite överallt, även på IVF-kliniker. Men 4 månader är ju extremt kort tid för att testa att bli gravid, tycker jag. Mediantiden att bli gravid är 7 månader. Och då ska man tänka att vissa blir gravida efter 1 månad, och då blir också vissa gravida efter 12 månader. Och det är helt normalt. Ingenting är fel. Så det finns ju en anledning till att den här 12-månadersgränsen är. Och i vissa landsting är det till och med 24 månader. Minst 12 månader ska man ju prova att bli gravid om man inte har då endometrios eller PCOS eller liksom så. Men vill du ändå göra en check, då tycker jag att man kan gå till en helt vanlig gynekolog. Och då kan man titta på, man kan ju berätta lite hur ens menscykel ser ut. Så att det inte är så att, oj, du verkar ju ha PCOS, du verkar inte ha någon ägglossning. Då är det ingen mening att hålla på. Man kan också göra ett ultraljud, bara kolla att det inte är några cystor som skulle kunna störa en eventuell graviditet. Eller myom som sitter i livmodern som skulle kunna störa eller någonting sånt. Så en vanlig gynekolog skulle jag börja med om du vill göra någonting efter så här kort tid. Inte någon mening att höra av sig till en IVF-klinik, tror inte jag.
Nej.
Bra.
Ska vi ta varannan?
Ja. Kan man ha mindre blödningar månadsvis utan att ägglossning kommit igång efter p-piller?
Nej, men alltså har man regelbundna blödningar, då är det nog på grund av ägglossning. Och som sagt, ägglossningen, om man har en regelbunden menscykel innan man börjar med p-piller, då kommer ägglossningen igång efter en 2-3 veckor. Så har du blödningar, även fast den är sparsam, så är det nog ägglossning.
Ja.
Be aware.
När bör man överväga medicinering för PMS-depp? Mår för jävligt vissa dagar?
Kanske då, om man mår för jävligt.
Ja.
PMS, det finns ju ett jättespektrum, liksom, spektrum. Det är ju de som mår fruktansvärt och vill ta livet av sig varje månad när man har PMS. PMS har man ju från ägglossningen fram till mensen. Är det just så att den är cyklisk, att den kommer någonstans efter ägglossning och går över prompt när mensen kommer, då kan det vara PMS, och då kan man hjälpa det genom att hämma sin ägglossning. Man kan också hjälpa det med SSRI, som man äter då cykliskt under de här perioden. SSRI, alltså antidepressivt läkemedel, som fungerar effektivt på just PMS. Och man kan, det finns också lite andra läkemedel som är, om man säger, andra tredje ansvar. Men mår man för jävligt och det påverkar din vardag, då tycker jag att man ska medicinera. Det finns ingen anledning att gå och må skit.
Nej. Varför bränner det typ varannan gång min kille kommer i mig?
Varför bränner det typ varannan gång?
Ja. Typ, jag antar att det här är ett, jag vet, jag har ingen aning om det här är, så kanske ett estimat, men vi säger god ish. Typ.
Ingen aning. Jättesvår att svara på den frågan. För att svara på den frågan skulle man behöva göra en gynundersökning, titta och se, är det någonting i slidan som, har du något sår eller någon, alltså är det någonting så som kan herpes påverka herpes, eller kan inte svara på det.
Nej. Men gå till gyn.
Ja, det skulle jag säga.
Mm. Hur blir man kvitt en envis svampinfektion? Känns inte som att någonting funkar.
Nej. Har man mer än 4 svampinfektioner på ett år, eller 2 svampinfektioner på ett halvår, då så bör man gå till en gynekolog. Då vill man odla och kolla att är det verkligen svamp. Och sen vill man sätta in långtidsbehandling. Och det gör man, det är tabletter man äter. Och det tycker jag man ska göra. Det blir de allra flesta bra på. Alla blir inte helt bra, och då får man ibland söka specialister liksom inom det området. Men långtidsbehandling mot svamp.
Kan också finnas en poäng i att ta ut en spiral till slut, va?
Ja, precis. Vi har poddat om svamp.
Vi har poddat och är ett svampproffs.
Men inte i första
hand. Nej, till slut.
Ja, till slut kan man. Kan, för det kan faktiskt vara så att svamp gillar spiralen. Men jag skulle prova långtidsbehandling först.
Måste man behandla sin endometrios med hormoner om man mår bra utan?
Nej.
Nej.
Kort och bra svar.
Hur vet man? Men man kan ju bli sämre i sin endometrios om man går runt med riklig blödning. Eller om man går runt med blödning varje månad. Och blödningen blir då retrograd. Den går ut genom äggledarna ner i bäckenet eller buken. Och då kan ju endometriosen försämras med tiden. Men mår man helt bra? Men då tror jag inte man har endometrios om man mår helt bra.
Nej, nej. Det var därför jag tyckte det var en spännande fråga.
Okej, nästa. Hur vet man vilket preventivmedel som passar bäst om man är känslig?
Ja, då behöver man sitta ner med någon som är kunnig inom vilka preventivmedelsmetoder som finns. Är du känslig för att du inte gillar det här? Eller du kanske glömmer bort att ta tabletterna? Eller är du rädd för att sätta in spiralen? Eller är du känslig mot hormoner? Eller, det beror ju på vad du tycker. Men är man känslig mot hormoner, som jag tror kanske det är den här tjejen menar, då ska man försöka kanske välja ett lågdoserat, till exempel en spiral. Den klarar ju nästan alla av.
Mirena?
Ja, Mirena, eller kanske en av dem som är ännu lägre. Kylena, som är den som är lite lägre, ytterligare lite lägre dos. Mm. Så, ja.
Man får fortfarande PMS fast man har spiral, det ska man också säga.
Ja, det
får
man.
Jag får det ändå. Mm.
För det är för att du har ägglossning.
Ja, exakt.
Mm.
Men
så jag,
det är
okej. PMS.
Eller så, om man inte är superdrabbad så får man väl bara vara lite störig i känslorna lite då.
Men det är så. Du har helt rätt.
Ja. Ja, men spännande. Jag har bara en fråga kvar som jag har fått. Och det vet jag att ni har pratat om. Men jag ställer den i alla fall, så kan ni få säga det. Och det var ju så mycket som... Hur tar man bäst hand om Fiffi dagligen? Intimtvål, vatten, kokosolja, inget? Frågetecken. Och så säger hon basic, men ärligt talat inte fått ett bra svar och hittar ingen fungerande rutin.
Nej, vatten är ju faktiskt det som fungerar bäst. Om man inte har några besvär, så bara tvätta med vatten. Aldrig tvål eller parfym i underlivet. Det torkar ur slemhinnorna och orsakar verkligen problem. Ibland söker folk och kommer till och med till våran vulvamottagning på Danderyd som är liksom alltså verkligen subspecialiserad inom det här. Och det problemet är att de använder tvål i livet.
Mm.
Alltså problem solved.
Och vad kan du, då kan du använda lite babyolja eller liksom
ja, men för det första bara ta bort tvålen och se vad som händer. Ja. Men en del har ju så sköra slemhinnor på grund av till exempel jättemånga upprepade svampinfektioner, att man nästan inte ens kan ha vatten i underlivet, då kan man använda olja som skyddar och sen tvätta med vatten och sen tvätta med olja, sen ha på olja igen och lite liksom fukt, alltså, typ vaselin, mjukgörande salva efteråt kan man ha i vulva. Så, men aldrig tvål, aldrig parfym.
Nej. Good to know.
Ja. Jag tror att det är den sista frågan.
Det var sista frågan.
Och nu har vi poddat i över en timme, så vi rundar av.
Så kul att du kom hit, Mikaela.
Men fan, vilken grej. Jag är så ärad och det känns verkligen som att, eller jag antar att jag stämmer in i kören när jag säger det, men fan vad kul det är att ni gör det här och det känns så viktigt och jag hoppas att hela liksom fittbärarkåren lyssnar, så att säga.
Hoppas vi också. Och så får du ju komma tillbaka sen efter att du har med de nya doktorns ordinationer här nu då.
Ja.
Och se vad som har hänt.
Vad fan ska jag göra nu då? Nu upprepar jag.
Alltså, du ska till mag- och tarmdoktor och kolla den delen. Och sen kanske byta spiral, eller vad ska vi? För att bli av med syster, om det var syster.
Ja, om det är syster.
Precis.
Ja. Jag älskar ju med den spiralen, så att man ska ju inte ta bort den. Nej. Om man inte vet att det är det, för den är ju så jäkla effektiv mot mensvärk och blödningar och så.
Den funkar fint ändå. Ja.
Så, så att om du tror att det är syster, då ska du ta reda på att det är det.
Precis. Jag ska, som sagt, lärt mig hur mycket som helst.
Bra.
Tack för detta. En grej.
Sköt om dig.
Tack.
Hej då.
Hej.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.